Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé
och Design. Varmt välkomna till ett avsnitt av podcasten som heter Gry Anders med gäster. Jag som pratar nu, jag heter Gry Forssell.
Då är jag ju Anders Timell.
Och då är jag praktikant Malin.
Just det, oss tre kan ni höra till vardags på Mix Megapol där vi sänder morgonradio. Mm. Tillsammans och så gör vi den här podden då där vi träffar gäster som vi är intresserade av. Och en av våra sponsorer är Dogman, som ju är, vad brukar vi säga, hundens bästa vän.
Hundens bästa vän, och de har hållit på att varit det sedan Anders Timell föddes, sedan 1965.
Mm, vilken hund.
Ja. De har man lärt så mycket på de här åren.
Det är klart att de har. Nej, men det verkar funka faktiskt. Eller jag är inte någon hund, men jag har hört mycket gott om det där. Framförallt via dig, som har en liten bosse.
Vi har en ny sponsor också, som heter Storytel. Det är vi också superglada för. Och Storytel, det är alltså ljudböcker och e-böcker på nätet. Och det jag inte riktigt har förstått, jag vet inte om det är lagligt eller inte att säga så, men det är lite som ett Spotify. Man skaffar ett konto så finns det tusentals böcker. Det är inte så att man köper en bok, utan du betalar ett abonnemang. Så får du läsa och lyssna på hur mycket böcker du vill. Och det fina är att Storytel bjussar våra lyssnare på en månads gratis pröve.
Nej, vad schysst.
Storytel.se/gryanders.
Vad bra. Och så grejen är, man blir ju, om man inte har bil blir man sugen på att köpa bil bara för att lyssna på ljudböcker. Så, att liksom, så bra är det. Men det är jäkla fint det där faktiskt med Storytel.
Jag testade ju också det här med ljudbok någon gång på gymmet. Det är ju inte alls tokigt. Om man ska göra sån här cardio som ska ta lite tid. Stå på en cross-trainer eller gå på band. Ja, men precis.
Det är
eller
så tråkigt att man dör.
Eller nu när det är fint väder och gå ut och gå långa promenader. Då är det så toppen av med sin ljudbok.
Jag lyssnade på en man som heter Ove. Faktiskt från Storytel. Och då kan man ställa in den på att stänga av om en kvart om man tänker att nu kommer jag somna. Jag vill inte att den ska ligga och rulla hela boken hela natten, utan stänga av. Man kan sätta en timer på den också. Och då kan man som sagt i bilen, när man är ute och går med hunden, när man är ute, står på gymmet. Eller... Så det är ett toppen tips. Så storytel.se/gry-och-anders, det gäller till sista juni, så får ni en gratis provmånad. Do it, ge en chans. Mm. I den här veckans avsnitt så gästas vi av ännu en fantastisk idrottare, en elitidrottare, en världsstjärna, ingen mindre än Anja Persson kommer hit.
Ja, det är inte dåligt alls. Det är inte kattskit som jag brukar säga.
Hon har hur mycket medaljer och hur mycket framgångar?
Mm, ja, hur många som helst. Framförallt två bragdguld, och det är inte många som har två bragdguld. Och sen har hon en drös med VM och OS-medaljer.
Och Anja var ju den som hade, för den som inte kommer ihåg, hon hade målgesten som var sälen. Mm. Hon sprang och kom. Den som du inte har tyckt så mycket om.
Nej, det har jag faktiskt inte.
Ska vi prata med henne om det här, tror du?
Ja, det måste ju fråga i alla fall.
Kommer du våga ta upp sig, eller?
Ja, det kommer
jag. Tänk om det är en öm tå.
Ja, det spelar ingen
roll. Tuffa till
det
nu, Anders.
Jag kommer som den grävande journalisten, kommer jag förstås ställa den från.
Do it. Okej, då släpper vi in henne. Då kör vi.
Gry och Anders med gäster.
Vad var det på sig? Jo, du skulle säga att du lyssnade på...
Jag lyssnade på er första. Han med den igår. Jag tänkte, jag måste lyssna på Brolin. Vad mysamma.
Norrlänning.
Kul att du tyckte det.
Norrlänning.
Vad roligt. Ska vi säga att vi har fått besök i studion då? Anja Sofia Tess Persson, välkommen hit.
Tack, tack.
Kul att du ville komma och hälsa på oss.
Ja, men jättekul att vara här.
Alltså, jag vill ju direkt börja prata skidåkning, känner jag. Är det tråkigt att hoppa på skidåkning på en gång?
Nej, det kan väl. Du måste ju börja någonstans.
Åker du med, hur mycket skidor åker du?
Ja, men jag tror att jag börjar vilja åka mer. Nu åker jag mest i barnbacken och så. Jag försöker lära vår treåring Elvis att åka skidor. Men själv blir det lite. Men vi var faktiskt i Sälen på sportlovet. Och det var första gången som jag var så här, ja, men jag ska dra några rever själv. Och jag tyckte att det var kul utan att jag tyckte att jag åkte dåligt eller något sånt där.
Men alltså när du drar några rever, det är ju utanpå, då bara kör du.
Alltså där så att alla sitter i sittliften och måste titta vem fan är det där. Så att jag dunkar på ner över. Nej, men det blir ändå lite så här svängar. Och sen så hade jag ett event där med lite kunder. Då var vi, hade vi en bana. Så kul. Får jag mess ifrån tränaren bara som skulle sätta banan. Bara, ja, men vill du impa eller vad vill du ha för avstånd?
Det är väldigt viktigt.
Och vad svarade du? Bara, självklart. Så det var det. Jag hade blåmärken på armarna hur länge som helst för att jag glömde att jag har sån skydd på det. Och jag smackade på käppen väldigt hårt. Så att, men det var kul.
Det har ju ändrat sig lite att åka skidor jämfört med Ingmar åkte. Då åkte man ju runt. Nu åker man ju rakt på i slalom.
Ja, det är precis. Det är inte så mycket runt längre.
Men är du fortfarande sponsrad av någon? Alltså, måste du fortfarande tänka på det? Ja, är det. Har du sånt?
Ja, men man har väl lite såna där som man har jobbat med hela livet. Så fixar lite stavar och så här ringer ner. Men jag gillar egentligen inte det där.
Varför då?
Alltså, liksom, man ringer och bara, jag skulle behöva några skidor och... Jag har alltid haft svårt för att
kränga grejer. En skaljacka kostar ju 7000 kronor. En skalbyxa kostar ju 5. Det är ju ganska
du
mycket pengar.
Du måste ha en agent.
Ja, men sånt har jag absolut. Okay.
Alltså, nu ska vi veta annat. Gry och Anders tycker ju också att Ingmar Stenmark aldrig ska behöva betala ett liftkort.
Inte Anja heller.
Nej,
absolut. Någon... Du åker gratis i fjällen, eller hur?
Ja, men vi...
Vadå?
Det är Ingmar och vi. Vi är något som heter Stora Grabbar.
Exakt.
Så ni går in och så säger ni bara, ge mig liftkort, det här ska åka skida.
Yep.
Det är både dig och familjen.
Vet du vad? Det ska den backen vara jävligt glad för. De ska ge henne 2, tycker jag. Men du sa att du åker med 3-åringen Elvis. Hur ser barnsituationen ut? Du och Filippa. Filippa, som du är gift med och hade barn sedan innan.
Ja.
Emmy, som är...
Hon fyller 10 nu.
Och sen så har ni barn tillsammans.
Ja, vi har Elvis 3 år och Maximilian är 10 månader nu, tror jag.
Oj.
Ja, och Elvis åker skidor.
Ja, precis. Jag vet inte om jag kallar det skidåkning. Det är mera speedski. Men alltså, det är ju inte någon DNA av mig, vare sig Emmy eller Elvis. Men någonstans har luften burit över min fartgalenhet. För att de är så allihopa hela högen. Och vi satte honom i skidskola faktiskt. Sedan, för vi tänkte så här, men det är bra att inte jag håller på med honom. För han har åkt skidor sedan han var 1,5. Och han älskade det då.
Men du visste skidläraren i Sälen att det var Anja Perssons barn han hade?
Ja, det blev ju lite jobbigt när jag kom där första dagen på morgonen.
Det är nästan taskigt.
Men det är nog lite jobbigt på kvällsträningarna för Emmy när hon har precis börjat med det, de tränarna. Hon är ändå 10. Och
men hon börjar tävlingsåka lite och sånt, eller?
Ja, precis. Och hon är så skön med sin inställning. Hon bara, gud vad bra jag är.
Älskar
det. Ja, var du sån som liten också, eller?
Ja, men jag var ju, alltså, redan från när jag var liten så var jag superduktig. Jag åkte ju snabbare än 2 år äldre.
Men var det en sån kultur i det samhället där i Tärnaby? För det är Tärna heter det, va?
Tärnaby,
ja. Tärna.
Att du själv tyckte att du var bra? Fick du tycka att du var bra?
Absolut. Ja. Det var nog det. Jag var väldigt duktig på att tycka att det var bra. Något.
Men det var väl så istället för att...
Jag skulle åka med i puckelpist SM, tror jag, när jag var så här 12, 13, 14 år. Jag trodde jag kunde vinna det där på en gång. Alltså jag hade aldrig åkt puckel.
Men du säger att du var så himla bra från start. Berodde det på att du var liksom... Att du hade det bara i dig, eller tränade du extremt mycket från början?
Jag hade nog mycket i mig. Och sen så är kulturen och min syster och mina kusiner. Alla åkte skidor. Och det finns en klassisk gammal lyft i Tärnaby som tyvärr nu är borta. Med en replyft som man liksom gick och bara tryckte på. Och sen skulle man åka upp. Och när jag var liten så orkade jag liksom inte hålla hela vägen. Utan man kom bara en bit och så tappade man greppet. Det var en sån här vajer.
Mm. En sån hade vi i Luleå också. Den var hemsk.
Eller hur?
I Ormberget, vidriga liften.
Ja, de är så vidriga. Men det var ju liksom någonstans så ville man ju bara upp till toppen. Och vara som de andra coola barnen. Så att det fanns ju hela tiden en stegring. Och man såg upp till folk och liksom... Ja, leken fanns ju där hela tiden.
Men sen hade du en pappa också som hjälpte dig och var ganska drivande också, Anders.
Ja, men han var nog lite så här fokuserad på sina jobb med landslag och allt sånt. Så han var, jag tycker inte han var så himla aktiv när jag var yngre. Men sen så när jag blev äldre, då kom ju hans kunskap in på ett annat sätt.
Men nu när du själv då är föräldern till Mimi.
Emmy.
Nu när du själv är förälder till Emmy och står på sidan och hon ska precis börja tävla och sånt. Hur är det då?
Alltså jag håller på att förbereda mig på att liksom, shit, jag måste ju engagera mig som mina föräldrar ändå har gjort. Hjälpa till så att de får in pengar till sin klubb, att de kan köpa tröjor och allt vad det nu är. Den här kringgrejen med liksom fika. Och...
För jag kan tänka mig att man blir ganska ego av att ha varit i den sits du har varit i. Allting har ju kretsat kring Anja Persson. Det är team som har brutit upp dig. Du har sponsorer, du har pappa, du har mamma. Alla har tänkt bara på det. Du har inte behövt tänka på någonting. Och helt plötsligt måste du då tänka på något annat. Är inte det konstigt?
Jag tycker nästan att det varit skönt. Alltså när vi fick, jag hoppade av skidåkningen och vi fick Elvis ganska direkt någon månad senare. Mm. Och där mitt i nätterna när man inte sov någonting så kände jag ändå så här, vad skönt det var. Jag hade längtat efter att slippa tänka bara på mig själv. Mm. Att slippa vara ett ego och slippa liksom bara fokusera på att jag skulle maximera min vardag och mina resultat och prestationer. Och där känner jag också nu när jag är med barnens. Min fokusering, det jag tror, där blir klyschan. Där vi krockar många gånger med mycket föräldrar och andra människor som tror liksom, här ska jag komma in och bara kötta på. Men jag är nog ganska mycket tvärtom. Att jag vill ge plats så att ungarna hittar på det. Att de hittar sitt egna driv.
Skönt också, kanske bra timing när du slutar åka skidor. Att få den här bebisen då fokusera på. Att man inte slutar, för om man är så uppe i smöret som du var. Och då slutar tvärt. Och sen inte har någonting att kanalisera all energi på. Då tror jag att det kan bli ganska så här posttraumatiskt.
Ja, men det är väl lite grann den svåraste steget som alla idrottare gör. För det är ju någonting, alltså, har man inte varit elitidrottare så tror man inte riktigt förstår hur mycket man lever i det. Alltså, det är ju inte mer än, det är inte något annat än 365 dagar om året och varenda minut. Alltså, jag försökte lära mig min fru innan hon började förstå vad elitidrott handlar om. Att jag kan inte sitta kvar 10 minuter till och ta en kaffe, för det tar enormt mycket konsekvenser på min träning, för då hinner inte jag vila. Alltså,
men gud,
varje grej man gjorde hade en konsekvens till någonting. Och då hade, det var ju, skulle jag bli bäst i världen så handlade det inte om att ligga kvar en halvtimme till i sängen för att det var mysigt. Och det var svårt för mig i början när vi hade då Emmy som var liten och jag försökte liksom balansera min elitidrott samtidigt som vi hade ett barn. För det är ju inte en avknapp på ett barn precis. Så när jag behövde vila på eftermiddagen men hon ville leka, då var det svårt. Mm. Så det där lärde sig Filippa absolut efter ett tag. Men jag tror det är väldigt få som förstår hur mycket man fokuserar på det. Och sen när man då slutar, vilket vakuum det blir.
Ja, då du började dricka.
Du satt ner det totalt.
Det här med tid har jag tänkt på med dig. Om man säger tid, vad tänker du då? Vad betyder tid för dig?
Den finns ju där jämt. Alltså jag är en väldigt vad heter man?
Optimist eller pessimist?
Nej, jag är väldigt...
Fascist.
Pedant.
Det är fascist, det är grej. Exakt hur du säger.
Jag är lite tidspedant, men det är väl därför jag lever med världens tidsoptimist. Så att jag... Men sen så har jag ju levt runt tid konstant.
Men det är det jag tänker, för jag tänker att du pratar om mellantider och mikrotider och sluttider och... Att man, du har tajmat allting. Du sa i ditt sommarprogram, sommarprat för flera år sedan, att du duschar snabbare än Gundersson. Alltså att du vill optimera tiden hela tiden.
Ja, men jag är fortfarande så. Att jag, alltså, om jag ska iväg någonstans och ser att jag har en halvtimme, då hinner jag liksom fem saker på vägen. Så att jag hinner liksom trycka in massa saker som jag gör under den tiden. Alltså jag ser liksom vad jag kan hinna göra. Det som inte kanske var, det är just hur snabbt jag kan åka skidor. Utan se för fan till att komma... i tid till start. Det var ju alltid varje tävling, oavsett 15-20 års tid, vet man räkna. Ja, när är det jag ska upp liksom? För man vill ju inte vara för tidigt på start och man vill inte vara för sent heller. Så det där har vi ju räknat på konstant. Liksom. Ja, men när ska du åka upp? Ja, men jag åker nog 42.
Det är också svårt i en relation. Du har ju Filippa som du är gift med. Hon hade ju sin karriär och sin modebutik och väldigt driven med det, och du hade din karriär. Att få plats med två karriärer i en relation är också svårt, för vems tid är viktigast och vems tid betyder mest. Mm. Hur har ni lyckats tackla det där?
Jag tror det var ganska enkelt. Fram tills jag slutade så var det min tid. Och sen så efter jag slutade så försöker vi...
Min tid
igen. Nej, men vi försöker väl... Och hon försöker bygga upp någonting nu. Och jag försöker... Jag, på något vis så känner jag ändå... Hon är en sån fantastisk människa och otrolig driven. Och, så jag känner på något vis att det är jag som i slutändan kommer att stå med väskorna bakom henne och driva hennes karriär framåt. För hon är en idéspruta som aldrig står still och ger hjärnet. Så att, jag tror i slutändan så kommer hon vara stjärnan och inte jag.
När du träffade henne och blev kär i henne, smällde, var det bara som en blick från klar himmel eller?
Ja, inte i början. Vi var ju bara vänner då. Men när det väl liksom erkändes så var det så.
Men du hade ju haft en kille också innan, va? Jag kommer inte veta om att någonting på... Var det Björn det var? Och ni var ihop hur länge då?
7 år.
I 7 år. Men hade du redan då börjat tycka att det spelade ingen roll, att könet spelade ingen roll, att det var människan du var gillade?
Ja, men så har det nog alltid varit hela mitt liv. Mina föräldrar har varit stora förebilder för både mig och min syster, och att vi ska vara väldigt jordnära och se till allas värde och så vidare.
För jag kan tänka mig att man är från en liten ort, så är det lite svårare ibland att komma ut som homosexuell än vad det kanske man... Många flyttar ut till Stockholm för att lättare smälta in. För det ses inte med så blida ögon. Men har du känt så någon gång?
Alltså jag trodde ändå att Tärnaby skulle vara lite mer inskränkt som det är. Men jag tycker ändå att på byn och när man kommer med barnvagn så är folk otroligt glada och stöttande. Och så där. Så att det där med att... inlandsorter och småorter ska vara så inskränkta. Det tror jag är, jag tror att man ser annorlunda idag.
Det är ganska inskränkt av oss som bor i storstad.
Jag tror att det har förändrats ganska mycket.
Men hur var det när ni blev kära i varandra? Vem tog första steg? Vem var det som vågade flytta det från vänskap till...
Ja, Filippa.
Och vad hände?
Ja, men hon sa bara rakt ut att hon älskade mig.
Och då sa du att, när du säger så...
Jag bara... Nej. Nej, jag plågade faktiskt henne i en vecka, fast jag visste, för att jag var helt livrädd för känslan. Och för att det man tänker på är ju resan framåt. Liksom, ta det där steget, det var inte så himla enkelt.
För att var det som inför ett 40 meters hopp?
Lite där, det är ju liksom, nu ska jag överkanta, hoppas jag överlever. Och lite så känslan lite grann. Men jag hade en extrem respekt för att hon var gift och hade ett barn.
För du och hon, ni var kompisar och hängde mycket och reste mycket. Och sen så kom ni på att, men vänta, där är mer än en vänskap. Och då måste man känna sig, som du säger, som en skurk.
Ja, jag var väldigt stöttande till hon och en sexman. För de hade ju sina problem. Och vi pratade ju mycket om det också. Att jag tyckte, liksom, jag försökte hjälpa henne med... Stöttade Patrik också, som han heter. Men ja, i slutändan så, hur man än gör och stänger av sådana tjänster, så är det omöjligt. Och då till slut så måste man...
Men, är det första gången som du blir kär en tjej?
Mm.
Ja, det där är så nyfiken på. För är det okej med fråga? För jag tänker att om man har varit kär i killar tidigare och sen så helt plötsligt en dag så blir man kär i en tjej. Tänk om jag helt plötsligt skulle bli kär i Malin. Börjar man då omanalysera hela sitt liv fram tills dess och tänker, har jag alltid egentligen varit kär i tjejer?
Man funderar nu, vänta nu, har jag känt någonting för någon annan tjej? Eller...
Och innan jag vågar bli ihop med Malin ska jag dubbelkolla om det kanske finns andra tjejer som är ännu bättre. Alltså,
ingen risk.
Nej, men förstår, för jag har inte tänkt tanken.
Jag fattar, den är otroligt. Jag tror många som lyssnar på det här ställer sig den frågan också och har ställt sig den frågan.
Ja, men vi får många brev och mycket folk som berättar sin historia och... Några som tvivlar och de är kär någon tjej och sådär. Så det är ganska mycket sådana frågor. Men jag tror liksom, jag och Filippa, vi var så otroligt öppna med varandra i våra tankar och allting. Och vi skrattar mycket. Och liksom, jag menar, tänk, när man har sex första gången med en tjej, det är kanske inte det mest bekväma. Man vet liksom, vi bara garvade oss fram och hade jävligt kul och liksom funderade på fan.
Ja, hur gör man det här?
men istället för att liksom vara blyg.
De ringde Patrik och frågade.
Nej, men det är liksom, vi tog det väldigt som det kom och vi skrattade mycket och vi var som inte instängda i våra egna tankar. Utan, och sen just det här, ja, men har du, när man funderar om man känner något sen tidigare eller någonting. Men så, jag insåg, och det insåg Filippa också, att vi var väldigt attraherade av starka personligheter. Jag kunde tycka lika mycket en kille var vacker som en tjej är vacker, beroende på deras utstrålning och deras personlighet och hur kraftfulla de är.
Vad härligt det där med... att känna, att komma så långt med sig själv, att man känner så. Det måste vara rätt skönt att bara släppa alla liksom måsten som alla säger att det ska vara. Det är många som är så rädda för att ta ibland, alltså samma kön. Killar framförallt. Vi är livrädda. Kramas vi stenhårt.
Och så ryggdunket.
Ja, lite grann så där. Så det...
Ja, men sen med min idrott, att jag har vågat gått min egen väg, så har jag nog fått jobba ganska mycket med det där. Att gå i bräschen för vissa saker. Att jag var ibland, det var jag och Zlatan som kanske började lite grann. När han började jag också komma fram och bli duktiga. Vi är lika gamla och... Jag kommer aldrig glömma när jag på presskonferens, då de frågade mig inför ett mästerskap, mitt andra mästerskap var det, vad jag hade för målsättning. Jag sa, jag ska dit och ta ett guld. Och det blev hysteriskt liksom, mottaget, och journalister som gick fram till mig och bad mig be om ursäkt nästan för att jag sa så. Det var inte fint att en flicka skulle tro så där mycket på sig själv, och man skulle ju bara göra sitt bästa och man fick inte...
Jag är glad för att vara med.
Ja, men lite den. Och det, så att jag har ju fått slitet i det där ganska länge, och så när jag kommer in och blir homosexuell också, så känner jag liksom att det här med att vi ska hela tiden ha titlar på allting, vi ska sättas i fack och de här... Och det där har jag liksom förlikats med, att jag vill inte vara i ett fack och jag kommer aldrig vara det. Och det där var ju också när jag kom ut som homosexuell, så kände jag att där fanns det i homosexuella världen också att sättas i olika fack och sådär. Och jag är liksom så allergisk mot det här facksättandet.
Är det lika tuff miljö i den homosexuella världen egentligen? Jag har ingen riktig koll att det finns vissa regler där med.
Det tror jag till viss del att det finns. Men det finns ju en historia inom allting, jag menar... Det här med homosexualitet och vara öppen med det har inte varit så enkelt förut. Och det är ju bara sista tiden det har varit mer accepterat. Och
nej,
så
men
så
det är de senaste 15-20 åren bara, tycker jag, som det har hänt jättemycket med acceptansen. Så upplever jag det, eller så bara skulle jag blivit äldre.
Ja, men jag skulle också säga på vissa ställen, för jag har flera av mina vänner som har kommit ut bara de senaste åren som har haft det jättejobbigt med hela den resan och våga säga. Och kanske föräldrar som inte har tagit emot det med jätteöppna armar och sådär. Och då inser man ju hur... Jäklar kämpa. Alltså, det enda de vill säga är att jag är kär i den här personen. Och så får man inte vara det riktigt. Eller man får det, men det är någon som ska bli besviken. Och så här. Det måste vara så förfärligt att göra den resan.
Många pratar med oss om att de är så glada för att vi lever vårt eget liv. Och att vi lever öppet och vi har våra barn och vi syns och vi delar med oss. Och så där. Och det tror jag är jätteviktigt att vi visar att vi lever precis som alla andra. Och vi är stolta över det och vi gör ingen större skillnad av det. Och det hjälper väldigt många. Och vi får så otroligt mycket... på sociala medier om just de sakerna.
Hur gick det för Patrik?
Men Patrik gick det jättebra. Det var lite grann. Absolut. Vi är sån här modern familj.
Ja, det är så. Ja. Vad skönt.
Hur är du som mamma?
Jag som mamma? Jag är lekfull. Men också lite dåligt tålamod ibland, tror jag. Jag vill gärna ha det på mitt sätt.
Är Filippa lite lugnare där? Att ni kompletterar?
Ja, hon har tålamod, absolut.
Men hon är väl den temperamentsfulla av er två?
Ja, men jag insåg ju när jag blev tillsammans med henne att jag var tvungen att höja mig några snäpp. hon hade ju sydamerikansk blod i sig, så att jag måste ju liksom upp dit.
jag har ju skojat ibland och hånat dig lite grann på radion här när du var aktiv.
Ja.
För jag tycker inte att den här sälen som du är, jag tycker att den har varit gräslig.
Ja.
Jag har stört mig på den.
Ja.
Och för mig kändes det som att det blev ett tvång för dig att göra den där. Eller gjorde du den av lust hela tiden?
Nej, det var inte av lust alla gånger. Det är jävligt jobbigt att springa upp och göra den där. Och speciellt om det är som nyper i snön, då gör det ont det, också.
Alltså, var det så att du gled? Du stannade på bröst. Jag tänkte att du måste få världens plattaste bröst.
Ja, det gjorde skitont.
Ja, då kanske det var mycket större om du inte hade gjort så.
Eller hur?
Ja, de är bredare nu bara.
Flytt ut på sidan.
Tryckt sig upp. Det är trist att känna att jag har... Okej. Here we go again.
Mm. Ja men så var det faktiskt ett tag.
Kunde komma på en smidigare
säng. Ja, man fastnar lite. Alla yrkesroller fastnar.
En tjej, hon jular ju nu. Jag jular med pjäxor på när man är skittrött. Jag förstår inte vad hon tänkte på.
Nej. Vi kanske ska påminna lyssnarna om vad du har för karriär bakom dig egentligen. Det är ganska bra. 42 världscupsegrar. Mm, det är ganska bra. Du har 19 stycken mästerskapsmedaljer. Det är också ganska bra, för det är på VM och OS då. Det är 13 VM-medaljer och 6 OS-medaljer. Men bara ett enda litet OS-guld då?
Ja.
Ja, retar det dig?
Ja, det retar mig lite. Ja, nej, jag har haft många chanser.
Ja. Två bragdguld också, på ska vi se.
Ja, men självklart så tycker jag att det borde ha funnits ett OS-guld till.
Vilket då?
Ja, störtloppet i Torino OS. Vancouver OS kanske också.
Men du tog ju ett OS-guld i Turin också, eller?
Ja.
Ja, men det är det störtloppet som är liksom the shit, så att säga.
Absolut, utomlands är ju det the shit. Men det är när man tittar tillbaka och det är den här förberedelsen är ju så enorm för ett störtlopp. Och det är så mycket som ska ske. Och sen är det självklart lite det här att man måste våga och man leker lite med döden också, så gör det lite spännande.
För man sitter ju och tittar själv som åskådare med hjärtat i halsgropen, för det är ju mer livet som insats.
Ja, ibland blir det. Man ligger och spelar på ungefär en halv meter, en meter på vart det ska gå, och det gör ju någonting med en person.
Blir du rädd? Har du varit rädd någon gång?
Absolut. När man var aktiv så kallar man det för respekt och man är ödmjuk, men... att man har respekt för backen, men många gånger var man rädd. Absolut. Men då är det ju någonting man jobbar med. Alltså den här rädslan har man ju hela tiden. Och antingen så är man, man förlikar sig med rädslan och att man tycker att det är okej. Eller så är man inte det. Och innan jag slutade, jag kände direkt när det inte var okej längre. Mm. När jag började tänka på vad konsekvenserna skulle bli. Jag var inte rädd för konsekvenserna tills liksom, nästan på slutet.
Mm.
Jag kommer liksom aldrig glömma när jag står på start och känner om jag ramlar så vill inte jag hantera konsekvenserna. Och då visste jag att då var karriären över.
Mm. För man fattar inte hur brant det är, eller hur isigt det är och hur hårt det är.
Är man i år efter världscuptävlingen så ska man försöka snika in där i stöveln och se hur hårt det är. Alltså det är ju ofta blank is. Och så.
Men vad du, din pappa tänker på. Jag som nu har barn också. Så här, ja, men jag tänker på din pappa och stå och se sin dotter stå och kasta sig ut för det här. Pratar ni om det du och han? Om faran med det?
Nej, men han tror jag litade ganska mycket på att jag... Och jag var väldigt duktig på att kliva av när det inte var liksom i rätt situation. Att jag känner... Jag har till och med hoppat stannat ett störtlopp som jag ledde på mellantiden. När jag kände att nej, jag är inte här i huvudet. Och jag hade ett 40 meters hopp framför mig. Och jag kände att jag var inte här och nu. Och då är man livsfarlig. Så då stannade jag. Och min tyska tränare, han stod ju bara... Wah! Typ och skrek och var skitförbannad. Men jag kände att nej, jag tar inte risken, jag är inte här.
Du var ju bland de bästa, då måste man ju, då är det svårt att bara trycka på bromsen, eller hur?
Ja, men någonstans när man är och har självförtroende så vill man ju åt utmaningen också. Mm. Då vill man ju ta den där risken. Tar man till exempel ett OS i Vancouver när jag kraschade, då valde jag också att gå över gränsen och försöka ta risken, för jag visste att det var på nederdelen jag skulle slå Lindsey Vonn. Det var där vi... Man har jättemycket taktik ändå i skidåkning som man kanske inte vet om i störtlopp och sådär. Vi har ju mellantider och småtider och allt möjligt, så vi vet ju ganska mycket vart man har styrkorna och svagheterna, och där visste jag vart jag hade min styrka, och då tog jag chansen och jag gick lite för tufft, och sen var det självklart backen och allting var lite felbyggt och sådär, men jag tog en större risk, och det är jag medveten om, och jag triggades också om att överta ta den.
Men du åkte ju några dagar senare och tog ett brons, var det inte så?
Ja, dagen efter.
Det var helt fantastiskt. Alltså, den kanske, jag får en rys till den där, att man satt och tittade på det där, det var ju verkligen...
Ja, den var lite tuff. Men den, det är ju så, när man får de här ringarna på sig, det är ju någonting man har drömt om hela livet. Och det är en väldigt stark liksom, tro man har på ett olympiskt spel, och då tar man riskerna. Och den gången blev det för mycket, och nu har jag väldigt tur att jag sitter här idag, att jag tog rätt beslut under själva momentet när det här hände och lyckades landa på fötterna då. Men sen dagen efter, det handlar ju om min tjurskallighet och liksom, jag kunde inte gå på morgonen, jag kunde inte sätta ner foten i pjäxan, men jag liksom insåg att det är nu eller aldrig, jag kommer inte åka så mycket med OS. Och sen var det också det där jäkla berget hade ju slagit mig eftersom jag hamnade där. Så jag skulle ju upp och räcka finger till det där
vad
hoppet.
Var det Whiteface Mountain? Nej.
Du skulle ge den långfingret och bara, nu jag ska äga dig.
Ja, precis. Alltså, men... var rätt stolt, alltså, det är ju både och det där. Det var, jag är väldigt stolt över min jävla namma efteråt och dagen efter. Och sen, det var ju jättehäftigt ändå. Jag menar, hockeyspelarna, Lidström och alla de här, de stod ju bara skakade på huvudet ner och gjorde intervjuer och bara, hon är inte klok och liksom fick jävla kämpa glöd och sådär. Och det är ju sådana där lägen man känner man ändå stolt över att man... kan ändå visa sin sport och vad man gör och vad som idrottskvinna ändå kan åstadkomma med och liksom verkligen vara fokuserad och bita ihop.
Det måste vara en trigger också att få visa upp, visa för alla att jag kan göra det här.
Mm. Ja, men det, hela den där historien om OS, det visar ändå på vad för slags idrottare jag var. Alltid.
Ganska liksom.
Jag tog aldrig liksom genvägen och det var väl lite grann det stod för också att jag var obekväm, jag gjorde det jag ville, jag trodde på mig själv.
Ja. Förutom medaljer, tog du med dig, snodde du med dig några souvenirer från OS till exempel?
Ja, det gjorde jag.
Vadå?
En jävligt cool grej.
Vadå?
Alltså, de har så här jättestora klockor. Tag Heuer-klockor tror jag det, eller Omega kanske.
Ja.
Ja, den åkte med.
Nej, men vadå? Vart var den någonstans?
Hur snodde du den?
Ja, den tror jag var i någon så här teamhospitalet där uppe. Så att, den åkte in i ryggsäcken och hem. Men den där stod ju alla liksom och funderade på, gud, tänk vad coolt att ha den där. Till slut så bara, vad fan.
Vad har du den?
Den är faktiskt lägenheten här i Stockholm.
Vad roligt.
Lilla Viberg har ju en stor trästaty på landet. Jag landade precis bredvid henne.
Hon just den där motorsågs.
Ja, motorsågs utsmyckade varianten när hon står där. Mm. I trädgården, det gillar hon.
Uh-huh. Mm. Men när du har kommit ut ur den här idrottsbubblan nu och får vara vanlig, vilka är de största skillnaderna? Vilka är de häftigaste upptäckterna du gör?
Det svåraste jag tycker som är, framförallt när man har barn, det är ju att ha en struktur i vardagen, den här målsättningen. Det är skitenkelt som idrottare att ha en målsättning. Bam, jag ska bli bäst i världen. Och sen under det försöka hitta liksom, målsättningar som är mindre. Men idag i vardagen, liksom, målsättning med familjen. Ja, men idag vill jag att mitt barn ska göra det. Och det händer ju inte ofta. Och så försöker man ha en målsättning med sig själv. Men jag ska ha mer tålamod, jag ska orka, jag ska vara superglad. Alltså, man har ju extrema krav på sig själv idag. Det ser jag. Jag öppnar ögonen absolut mycket på hur vi svenskar är duktiga på att ställa krav på oss själva, racka ner på oss själva. Så på kvällarna när du har gjort miljoner saker och sen så lägger du på kvällen, då är det ofta en negativ sak du tänker på istället för en positiv.
Ja, varför hann jag inte med det?
Ja, och så är ju inte en idrottare när de tävlar, utan vi försöker ju leta reda på någonting som är perfekt och så bara yeah! Och så går man vidare och sen så tar man de misslyckanden man gjorde på dagen som en revanschlust att imorgon då jäklar ska jag lyckas bättre eller någonting. Men som vanlig människa så stannar man lätt i det här att nu har jag det där och där och det där och det där att göra imorgon för att jag lyckades inte idag.
På samma sätt som jag kan tänka mig att Filippa har fått fasa in dig i det här vanliga livet, har du kunnat få henne att tänka lite mer positivt och lite mer som en idrottsmänniska och inte vara så sträng mot sig själv?
Ja, men absolut. Jag använder ju hela tiden mina kunskaper från idrotten och har väl insett, jag har försökt hålla mig undan från det här liksom, vad säger man, föreläsningsfällan och så. Men jag har liksom nu med distans från idrotten så har jag ändå förstått att mycket som jag ändå lärt mig i min idrott så kan jag ta med mig och förmedla och hjälpa andra med. För jag märker ju på Filippa hur jag kan jobba med henne och bara såna enkla grejer som vi hela tiden tog för givet i skidåkningen. Men man inser att i vardagslivet är det väldigt tufft.
Vi andra tänker inte så. Hur jobbar ni nu?
Vi har eget företag och jobbar, jag och Filippa, hon är ju sån här bloggerska. Jag har aldrig varit i bloggvärlden så att jag försöker, jag är så här, vad heter man, bloggfru är jag nu.
Kan du stava?
Nej men bloggfru, man står bakom, man
nej,
fotar.
Vet du vad? Nej, jag har inte hennes skolan. Mamma är lärare och sa hoppa av skolan, satsa på slalomen eller på skidåkningen. Det tycker jag är fantastiskt.
När hoppar du av?
Jag har gått 4 kurser på gymnasiet tror jag. Men sen så, jag blev skitsur för jag hade inte lyckats hinna med matten tror jag och då fick jag sämre betyg i matten för jag hade inte hunnit plugga det för det var ett OS det året och det var fullt upp och då blev jag så jävla sur och det tryckte ner mig så då sa mamma sluta på en gång.
Och nu är du bloggfru, hur är livet som bloggfru?
Ja men bloggfru, man har fått hålla mod. Det ska ju, alltså kameror och det ska fotas allting och det är det ena och tredje så att jag vet inte. Ja, men det går ju bra för henne så. Men det är ju en helt annan värld. Vi delar upp våra grejer. Jag ska bli bäst i världen på för att läsa typ. Och mindre målsättningen får man inte ha. Och frun håller på med den här bloggen. Och sen så har vi jättemycket drömmar och projekt som ligger liksom, vad säger man, i luppen och ska tryckas på knappen. Men vi försöker också vara lite lediga med barnen nu.
Har du satt någon gräns för Filippa för vad hon får skriva i sin blogg? Eller får hon skriva vad hon vill?
Nej, hon får inte skriva vad hon vill.
Har du sagt,
bara bra grejer om jag. Nej, men jag går väl absolut hjälper henne att gå igenom ibland och sådär. Men och vi tar väl, alltså, det här, det är ju en skillnad att vara privat och vara personlig. Mm. Och där har vi väl en ganska tydlig gräns. Vi visar inte hela ansikten på barnen och sådär. Vi vill skydda dem och så vidare.
Blir det fler barn?
Nej, tror jag inte.
Varför då?
Men det är, jag skulle absolut gärna vilja ha ett till barn, men jag vill inte ha logistiken med ett till barn.
Hur gör man då, undrar jag här lite grann. Det är alltså Filippa som har fött barn då?
Filippa födde Elvis och jag födde Maximilian.
Och hur delade ni upp det?
Nej, det blev väl inte med planen med så att vi ville skaffa barn tillsammans. Och jag höll fortfarande på att idrotta. Och Filippa kände väl att hon började bli äldre och inte kunde vänta så. Utan då, så man kan inte bara tro att man ska få barn.
Nej, men vet ni vem pappan är till era barn?
Nej.
Ingen aning. Har ni gett era barn rätten att ta reda på det?
Absolut.
Ja, det är så det funkar alltså. Jag har ingen aning.
Ja, och idag, det är väl bara någon dag sedan man som ensamstående
just
kvinna
det, första
kan
april
skaffa barn i Sverige.
Blev det faktiskt så i Sverige. Det är jäkla bra.
Det verkligen. Mm. Du nämnde i förbefarten att ni får brev från andra människor som känner att de inte vågar komma ut. Eller att man, så här, att man får bli någon form av talesperson för homosexuella människor. Hur känns det? Känns inte det som ett... Eller jag ska inte... Hur känns det?
När vi drog till OS i Sochi var det tungt. Det var svårt tyckte jag. Bara förlika sig själv som homosexuell och komma till Putinland kändes tufft. Vi hade massa möten om det och jag kände mig kanske inte sådär jättemogen att vara den talespersonen för just de här ämnena. Jag är inte så... Som idrottare så skolas du inte att vara politiskt insatt, utan det är nästan tvärtom. Allt som har med politik ska du bara hålla dig undan för. Så det är liksom, jag känner inte mig bekväm i det. Samtidigt så känner jag att det är extremt viktigt att visa att jag är inte rädd att leva mitt liv. Så att jag valde ju att åka dit med både min fru och barn och vägrade leva på något annat sätt. Och tyckte att det kunde visa vad jag står för. Och det är väl lite grann så vi jobbar också. Att vi vägrar att backa i vårt sätt att leva och sen så försöker vi vara förebilder på det sättet. Sen så är det ju såklart ett ansvar när man får vissa tunga brev hem. Men samtidigt så känner vi bara att en viss känsla till de här människorna, att vi ser dem och att vi har läst och förstår deras situation. Sen kan vi inte lösa deras situationer, men vi kan få dem att känna att ja, men någonstans så är det, kan man leva precis som man vill.
Och att de framförallt inte är ensamma. Det är ju exakt det många kanske tror jag, när man mår lite dåligt för vad man än är. Man är inte ensam om det. Det finns fler, om det nu skulle hjälpa lite grann.
Ja, och det är klart att det är jobbigt. För grejen är, när man kommer ut och går till sin familj så kräver du ett svar. Du kräver att de väljer, och det är klart att det är tufft. Att
man vill ha deras bekräftelse på att det är
på en gång i stort sett och så. Och det är klart att det är tufft, för att någonstans så kräver man att folk ska välja. Sen så tycker man ju, jag tror inte heller mina barn eller nästa generation kommer överhuvudtaget fundera på vad då välja. Om man frågar en 12, 13, 14-åring idag liksom, så fattar de ingenting. Mm. Det finns, jag känner små barn som på dagis så heter de ett tjejnamn och hemma är ett killnamn och han väljer fritt själv och han känner sig som en tjej ibland och så har kläder och det är ingen grej, alla bara ja, men det, och det tror jag barnen, så kommer det att bli och så är det också bland ungdomar idag.
Det är härligt. Vi har en liten rubrik som heter Fem första där du får fylla i då eller svara. Första jobbet?
Plantera skog.
Var det så här ett kommunalt sommarjobb?
Yep.
Hur mycket myggbett fick du?
Ja, det var ju underbart. Alltså, var bara så här steniga åsar som man hade. Jag tror fortfarande att jag har ett sår från tummen från den där. Men jag tror att det var bra. Alla borde antingen ta lumpen eller plantera skog.
Just det.
Första lägenheten?
En tvåa på Mariehem i Umeå. Som jag och min syster delade. Fast jag försvann ganska snabbt när hon träffade Kille. Han tog mitt rum.
Typiskt.
Första förhållandet?
Det var nog Björn.
Har ni kontakt?
Ja, typ. Jag fick precis höra att han var... Jag träffade någon som kände honom. Han bor typ i Linköping.
Det var en vän till en vän.
Det är en vän till en vän.
Första sorgen?
Värsta sorgen. Oj. När pappa sa att våra kaniner åkte på semester.
Och så kom de aldrig komma tillbaka. Och sen kom mamma med en ny väska.
Något sånt.
Kaninväska. Ja.
Första bröllopet.
Min systers bästa kompis. Jag tog hand om brudgummen och bruden i olika garderober. Jag hade så här små snapsflaskor. Jobba på där.
Snaps provider.
Yep.
Vi har en läskig låda. Mm. Eller det är bara för att själva lådan är läskig. Med frågor i. Mm. Några är skrivna av assistent Johanna, tror jag. Och några, någon kan vara skriven av Lillbabs. Och någon kan vara skriven av Gio. Vi får se.
Har du någonsin skadat dig i samband med sex? Nej.
Men ja. Nådde utomhusaktiviteter. Och
skavsår.
Var han så dålig?
Ta en till.
Ja, ta en annan.
Vad står det i ditt senaste sms?
Oj, vad kul.
Det var till Filippa att jag misslyckades med att åka lokalt hit.
Jag såg att du missade att åka du skulle åka fyran, va?
54, och den har tydligen inte gått på flera år.
54 är den jag är uppvuxen med, den går ju hit. Men nu är det inte den längre, utan nu är det fyran eller ettan. Så 54, den har snabbt 15 år sedan.
Ja, jag letade ett helskotta där.
Nej, den finns inte längre.
Ja, eller. Så jag misslyckades och varit sur. Så.
Varför tycker du att det är mycket roligare att åka kommunalt?
Nej, men då lär man sig ju. Och Stockholm är ju typ sjukt komplicerad stad om man tänker på hur den är uppbyggd. Och, som norrlänning vill man ju alltid veta norr, söder, öst och väst. Men det är
varför
inte så lätt.
Vill vi det?
Det är inte så lätt i Stockholm, för de här gatorna går ju så här sydväst och de går ju som inte i väderstrecken.
Jag blir jättestressad när jag inte kan väderstrecken. Jag försökte få till väderstrecken nu. Var var jag någonstans? Och det var så...
Du frågade mig om det är Paris också.
Det var
jag
jättesvårt.
Jag har väl ingen aning.
Vi satt på en uteservering och bara, vänta nu, åt vilket håll är söder nu? Alltså, jag kunde inte få till det. Det är samma med Göteborg.
Det är lätt om solen är uppe. Det är ju klockan 12 söder. Rätt lätt, om det går.
Jag vet, men jag får inte till det. Men jag vill alltid veta åt vilket håll det är. Varför är det så? Är det någon förlevnadsgrej? Eller vad är frågan om?
Jag vet inte, för det där har jag också jätterotad och också, men det kanske är någon norrländsk grej.
Du bodde i Monaco i flera år. Har du kvar lägenhet där?
Nej, om man flyttar därifrån så är det svårt att ha kvar. Man måste bo där för att få bo där.
Ja, det är så det funkar.
Men vi är nere jätteofta och vår dotter är ju som ändå uppvuxen där på somrarna och längtar tillbaka.
För prinsessa Stefanie hade takterrassen, takvåningen på ditt,
ja,
i ditt hus.
I mitt hus.
Blev du inbjuden på någon fest den gången?
Nej, man stod ju som en stelpinne i hissen varje gång. Hon hade liksom så här cirkushundar. Så man visste, man hade inte riktigt koll på humöret på de där hundarna heller. För de var ju inte, jag vet inte vad det var för raser heller. För de hade korta ben, lång. Alltså de var så, vissa var konstiga så här. Så man stod ju mest och tittade på de hundarna och kände att gud, rör jag mig, jag vet inte vad som händer.
Men vad pratade hon aldrig? Hon var aldrig sån som klev in i hissen och sa hej!
Nej, absolut inte. Nej. Otroligt privat. Och hon hade ju absolut fester ibland på man såg att det var mycket bilar och så. Men väldigt privat. Och mellan cirkusen och hennes lägenhet väldigt mycket.
Anja är drottning och det var ju aldrig hon.
Men för när Thomas Brolin var här så berättade han och, vad heter de? Fantastiska fyran. Det är hans järngäng från VM 94.
Just det, Kenneth Andersson, han, sen var det Anders Lindpar och Inges
Sång.
Det var Lasse Eriksson var det.
De drog iväg till Top Gun flygbasen på så lite äventyr och han berättade om knäppa grejer de hade för sig. Vad är det knasaste situation du har hamnat i?
Alltså pappa utsatte ju en hela tiden för såna här situationer. Det är inte så lätt att ha sin pappa med sig. Framförallt inte när det börjar prata sex och grejer vid middagsbordet så här med laget. Och vill man ju bara under bordet. Det är liksom, filtret fanns inte. Det är ju jargongerna som är det igen.
Men, det hade vi ingen aning om faktiskt. Men, ja.
Ja, nej, men det där var ju alltid lite tugget. Men den pinsamma serien, och det var nog också, då hoppades jag att jag inte skulle vara där. Och så. Men pappa höll på att förhandla med Schweiz om att vi skulle få träna med dem. Och sen så hade han och huvudtränaren gemensamma intressen med att jaga. Så han visade sin jaktstuga på bilder så här. Och så säger pappa, åh, ist das dein Hund? För det satt någonting bredvid. Nein, das ist mein Frau.
Nej!
Då vill man ju inte vara på plats, kan man säga.
Vart ett samarbete med det schweiziska landslaget?
Ja, han lyckades ju skärma tillbaka det där, men... Men det var svårt jobbat.
Hur såg hon ut egentligen?
Jag har ingen aning, men alltså.
Som en pudel.
Här är ju... ja. Stort lycka till med vad ni nu tar er för. Lycka till med att bli världens bästa föreläsare.
Ja, tack så mycket.
Tusen tack för att du kom hälsa på oss, Annie Persson.
Tack så mycket.
Gry och Anders med gäster. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.